Hej! Åh, gud vad jag är glad att just du har hittat till Nemo möter en vän som är en intervjupodcast med mig, Nemo Hedén. Och idag är det faktiskt födelsedagskalas. Idag fyller podden 300 avsnitt! Hipp, hipp, hurra för mig! Och därför känns det också extra kul att jag kan bjuda på ett mys deluxe avsnitt idag. Nämligen med den otroligt älskvärda Emil Persson. Emil Persson är till vardags Filip och Fredriks högra hand. Men kanske ännu mer känd som host för den otroligt populära Fördomspodden. Och ja, Emil kom ut till mig i Hässelby och vi hade det jäkligt gött, det vill jag faktiskt säga. Jag lämnade den här inspelningen med en väldigt bra känsla inombords och jag tror att ni kommer tycka om det här också. Det var bra snack, mycket snack om medievärlden, om poddar, om Emils liv och karriär och allt vad ni kan önska er. Och vill ni mig något så finns jag på nemohedén@gmail.com eller på Instagram. Där heter jag kort och gott Nemo Hedén. Men det vet ju ni vid det här laget. Och den här podden klipps ju precis som vanligt av LL Experience AB som bland annat gör Göteborgspodden som jag rekommenderar varmt. Ja, nu ska jag nog sluta snacka. Nu drar vi igång det här jubileumsavsnittet. Nemo möter en vän, avsnitt nummer 300 med Emil Persson. Rulla jingen.
Jag tror ändå att ryktet om mina perversioner, jag är kanske bara liksom i ytterkanten av vaniljsexet.
Vi kör igång Nemo möter en vän med Emil Persson.
Ja, det är jag.
Hej, tja. Välkommen ut till orten.
Tack, det var en lång dags färd mot Hässelby.
Ja, och efter halva vägen kände du, vad i helvete har jag gett mig in på?
Ja, lite, men det var också mysigt. Det är ganska kallt idag, så att jag kunde sitta inne och puttra i tunnelbanan. Och scrolla flöden och lyssna på musik.
Nu känner jag direkt så här, när jag sitter här mitt emot dig, det här med ögonkontakt i intervjuer. Hur brukar du göra? Brukar du kolla på dina gäster eller kollar du Alex Schulmanskt ner i backen?
Nej, jag försöker kolla på mina gäster. Jag läser ju ganska mycket innantill som man kanske förstår om man har hört min podd. Men efter det så är jag ganska mån om att ha ögonkontakt för att vissa av mina påståenden är ju ganska fräcka. Så att de behöver ofta mildras till lite grann genom att man ser glad och snäll ut. Så man fattar att det här är kanske inte på allvar. Så att jag är ganska mån om att ha någon slags mimik som slätar över saker.
Sommaren 2020, jag har ju förstått att du har varit lite inbiten vad gällande presskonferenser, Tegnell och allt vad det nu har varit. Ja. Är det fortfarande lika intensivt för dig att du följer slaviskt alltihop eller har det mattats av i och med att det liksom har mattats av lite grann för allmänheten?
Det har mattats av. Jag hade en period då jag såg 14 presskonferensen varje dag och med en period menar jag de första 3 månaderna eller någonting. Så att jag höll på att bli psykiskt sjuk av det. Men nu, det händer ju inte så mycket heller. Och sen så har ju de också gått över från att köra varje dag till att köra tisdag och torsdag. Så även de signalerar ju. Alltså rent signalpolitiskt kände jag när de gjorde det att det är lite skumt ändå. Vi fattar att ni inte har så mycket att säga och det är inte så många där längre. Men om de är rädda för att folk ska få känslan av att pandemin är över så kanske man ändå ska köra på med sina pressträffar varje dag.
Det blir lite motsägelsefullt. Så här, det är inte över, ni måste ta det på allvar, men vi saktar ner.
Vi, exakt, vi går på semester.
Ja, lite konstigt. Men hur fördriver du dagarna nu under semestern då? Förutom att löpa långa sträckor på dagen och dricka mycket öl på kvällen. Eller fick jag med allt
det? Ja, det stämmer. Du vet att jag dricker mycket öl.
Hur vet jag det? Nej, men det, jag har ju
det är klart att jag gör det. Det är klart jag gör det. Ja, men jag har bara haft semester en vecka, så att jag har inte hunnit. Och förra veckan, nu släpps väl det här i, jag vet inte vad vi är när folk lyssnar på det här.
Ja, men vi kanske är i mitten på juli, skulle jag säga.
Ja, okej. Ja, men förra veckan var ju den otroligt fina sommarveckan.
Jävlar, vilket poddigt, vilken poddig fråga det där var. Det skulle aldrig en vanlig gästfråga.
Ja, så är det, men jag tar hand om dig.
Ja, det är bra, tack.
Produkt.
Snällt.
Ja, nej, men jag, förra veckan var det ju verkligen så att då gick du knappt att springa för då var så varmt. Fick man bara dricka öl. Men det är bra på.
Ja, men vad bra. Det är ju dina två bästa hobbies har jag förstått.
Ja, det känns så.
Ja. Jag har lyssnat på 2 stycken poddintervjuer med dig inför det här. Och
De var ganska lika varann, tycker jag. Ganska mycket liknande frågor. Och det förstår
du
man ju.
Du har ju utlovat bättre frågor. Så jag
exakt,
är väldigt,
ja. Det är det jag har. Och jag tänkte just på det där med att göra research. Med att lyssna på andra intervjuer inför sin intervju. I din podd så kör du ju inte så mycket research. Det förstår man ju. Men jag tänker rent... Du har ett journalistliv bakom dig. Hur tänkte du med research då på café till exempel? Var du så här, alltså, läste alla intervjuer? Eller var det mycket så att det här ska jag fråga, det här är jag nyfiken på, och jag skiter i de andra intervjuerna?
Jag läste svinmycket och lyssnade och så här. Lyssnade på din podd ofta om gästerna har varit med och sådär. Men det är ju, det finns något svårt i det, för att det finns ju något tråkigt i att bara reproducera vissa anekdoter och historier och kuriositeter och sådär. Men samtidigt så tänker jag, om man kan ta in hela urvalet, så känner man okej, det här har ju den här människan sagt i 10 intervjuer. Då kanske det är hyfsat etablerat. Men det kan ju vara så att man hittar någonting i en smal podd som faktiskt har någonting, och som det här tänker man, ja men alla som läser det här har ju inte, känner inte till det här. Så då kan man ju ändå claima det. Och oftast kan man ju ta upp det, för då får man berätta det, och så kanske man har någon följdfråga som den personen inte ställde, så man kan bygga en historia ännu bättre. Men det förutsätter att man känner till det. Ja, men det är knepigt, men så jävla sönderintervjuad är jag inte.
Nej.
Så att du har ändå hyfsat mycket mark och skörda.
Absolut, och risken finns för att vissa av de frågorna som du fick i de här två andra intervjupoddarna kommer komma här med. Men det känns som att det finns folk som inte har hört om, och tvärtom liksom.
Lycka till.
Vi får se hur jag sköter mig. Du får ge mig betyg efter. Min bekräftelse junkiesida vill gärna ha det.
Det ska du få.
Du var ju igång med en turné. Du startade en turné i våras. Du hann göra Stockholmsgigget, right?
Precis, lite sänkt ribba för turné är det ju. Men jag hade 3 gig till inbokade i Malmö, Göteborg och Växjö. Tanken var att vi skulle köra dem först, för det här var via Live Nation som hörde av sig. Och ja, grundidén var väl att köra 8 städer eller någonting. Men så kände de så här, vi gör det här först, och om det, ser hur det går. Och om det känns bra så kör vi mer i höst.
Vilket kvitto ändå när Live Nation hör av sig.
Ja, bekvämt inte minst. Då kan man bara, ja, men lösa allting, så dyker jag upp. Så det är ju toppen. Men ja, det blev ju inställt då, PGA, du vet vad. Så nu bokade jag om 2 av dem. En ställde jag in för att det var något. Live Nation sa att det var smidigare med bokningsstället på något sätt. Jag la mig inte i det. Men ja, de är ombokade till, jag vet fan inte exakt, men slutet på november en gång. Men det känns ju fortfarande väldigt, väldigt tveksamt om det ens kommer bli av.
Och Södra Teatern-gigget
i Stockholm, ja.
Ja. Jag har haft en livepodd på Södra Teatern en gång, och jag noterade, alltså nu kanske jag låter girig och sniken, men jag tjänar alltså mer pengar när jag har en livepodd på en sunkig bar som tar 120 pers än när jag hade på Södra Teatern och hade 300 sålda, för att det var så mycket avgifter till tekniker och allt vad det nu var. Det är helt galet. Och då frågade min pappa, som är gammal musiker, Weeping Willows och Stefan Sundström och Apache och sån här band, och han sa det att Södra Teatern och Mosebacke är lite kända i branschen för att ta mycket avgifter. Så ha inte där igen.
Okej, men det är också härligt med full house.
Ja, gud ja, det var ett superminne för livet såklart.
Du som bekräftar junkie.
Ja,
så
men verkligen, att få leka talkshow host på riktigt.
Eller hur?
Verkligen. Men den kvällen då, när du, vilka gäster hade du? Det var Stefan Sauk?
Stefan Sauk var egentligen bara sånggäst. Jag tyckte det var kul. Alla gäster var ju hemliga då, men jag tog tillbaka några gamla, för jag gör det ibland när jag kör live just. För att jag vill
det
inte,
får man.
Man får det, tycker jag. Och jag vill inte förbruka dem som jag ännu inte haft med. Du vet ju allt om det här, att det är svårt att ha en intervju på det här landet för att gästerna tar slut. Men då hade jag Soldoktorn som var väldigt rolig i min podd, och så hade jag Camilla Kvartoft som också var toppen. Och så mot slutet då så kom Stefan Sauk ut och sjöng hela I Can See Clearly Now, som han då gav en liten a cappella-version oombett i min podd. Så att det var härligt. Sen ville han ju då stanna kvar på scen och även slå sig ner, men då fick jag chasa bort honom och avsluta kvällen.
Att du vågade?
Ja, men jag, på scenen har jag självförtroende. Men jag känner också att jag har lärt mig hantera Sauk.
Jag har en fråga kring det där med Sauk. För att jag hade ju Sauk bara en dryg månad innan du hade det. Och det blev en... Alex och Sigge gjorde ett 30 minuter långt segment om hans medverkan hos mig. För att det var som... Det var, alltså, ska försköna det här. Nej, men det var ju terror liksom. Jag hade det väldigt svårt och jag var helt svettig efter. Alltså det var så jobbigt och förvirrande, för att inför den intervjun så hade hans assistent / fotograf sagt till mig så här: ja, Stefan är jättepepp på det här. Han är så glad att han äntligen har fått en inbjudan hit. Han är pepp, han kommer här snart, tror jag. Och jag bara, det här blir mys. Och så kommer han och så bara svängde det om liksom.
Naivt att tro att det blir mys ändå. Alltså jag gillar Stefan Sauk på jättemånga sätt, men jag har svårt att tänka mig att det någonsin är särskilt mycket mys med honom.
Tror du att han är så här på riktigt, eller tror du att han lägger någon slags värde i att vara lite svår i intervjuer?
För mig känns han lite som en person som har tagit sin persona så långt att han kanske inte själv riktigt vet vem han är bortom den längre. Men jag gillar ändå Sauk. Många har ju väldigt svårt för honom. Men jag tycker, som jag brukar säga, att han behövs. Det är roligt med sådana människor i det här landet. Han är ingen uppenbar samhällsfara än. Så då kan man ju ha roligt åt honom och med honom.
Absolut, vi kan väl sätta punkt där kring Sauk och att han behövs, vi säger så bara.
Ja, jag tycker det.
Det känns ju ändå som att du har omfamnat det här med att bli lite semi-offentlig nu på senare år. Att du ändå, många brukar prata om så här, ja, men det är lite jobbigt att bli känd, framförallt i krogmiljöer och så. Men jag får känslan av att du ändå är en sån som njuter av att vara lite känd i krogmiljöer just.
Vad säger du det på?
Nej, men jag vet inte, du kan tycka det är lite nice att få lite uppmärksamhet och lite brudar i krogmiljöer när du är lite full och så här. Har jag helt fel?
Nej, jag vet inte om jag går runt och aktivt tycker att det är nice, men jag har inga problem med det. Men jag tycker också att det vore väl ganska förmätet. Det finns ju ingenting värre än människor som ger sig ut i något slags semi-offentlighet och sen gnäller på att det är jobbigt där ute, eller hur? Det är väl det värsta vi har. Och sen tror jag också att det är lite annorlunda, jag vet inte hur du upplever det, men om man är aktiv inom poddvärlden så tycker jag att de som kommer fram är ofta jävligt engagerade och har lyssnat och sådär. Det är ju kanske någonting annat att vara, jag vet inte. Martin Stenmark som är ett känt face och sådär, men jag tror inte att jättemånga har en svindjuplodande relation till honom. Men om någon kommer fram till mig så är det ofta folk som har lyssnat på honom i flera år och har massa frågor och det är inte bara att de kommer fram och är brödliga, utan oftast har de man är intresserad av att höra vad de har att säga. Så att det är något jävligt härligt med att ha en podd, just att folk bygger en relation till en. Så det är ju, och man träffar ju aldrig sina lyssnare annars, som kanske en musiker som är ute och giggar och gör sådär. Så att det är rätt kul att få ansikten och personligheter på de här människorna, tycker jag.
Jag håller helt med, helt enig. Nu blir det här inbördes poddrunken då, men det får det bli.
Det får det verkligen.
Det är väl inget fel med det, vad fan.
Hej då.
Vi ska prata lite om din podd. Och jag har ju nu snickrat ihop ett gäng frågor här som du inte fick i de andra två poddarna här. Första frågan kring Fördomspodden lyder så här: finns det någon gäst som du har blivit kompis med efteråt? Någon som du inte hade en relation till innan?
Ja, fan, jag tror att det är jag måste tänka, alltså, ofta är det människor man har stött på någon gång som man gör. Och sen kan det ju vara så att det verkligen fördjupas efteråt, man inser att fan, här finns någonting på riktigt. Marcus Krunegård och jag hade ju många gemensamma vänner, men vi umgicks väl inte aktivt, i alla fall innan han var med i podden. Men sen minns jag att efter inspelningen så gick vi och drack några öl också. För att han hade en lucka. Han ville väl vara borta från familjen eller någonting. Han hade sagt att det skulle ta längre tid än det tog. Så då tog vi några öl. Men honom älskar jag ju. Men det gör ju många. Han är en underbar person. Jag kan tänka mig att du gör det också, för att du har en så jävla godhjärtad och mysig och snäll framtoning och sådär. Jag tror att mitt format kan också funka på det, för att de som gillar att vara med i den tycker nog att det är ganska kul och kan tycka att det är lite ballsy kanske, att man har den där approachen. Så om man fattar grejen så kan man nog kanske få känslor för att det, ja, vi skulle kunna ha kul även bortom poddmickarna. Så det kan nog vara det är nog en bra isbrytare, så att säga, tror jag.
Värsta stämningen någonsin. Finns det någon gång där det har blivit rejält stelt och jobbigt på riktigt?
Ja, alltså jag har ju aldrig upplevt att någon blivit riktigt lack. Alltså sådär verkligen genuint sur. Men det är ju Thomas Ledin där jag kände att där luften dallrade inne på Grand Hotel.
Du tycker att du framstår som lite intressantare om du äter ett äpple samtidigt som du pratar med din bokningsagent.
Avdelning krystade frågor. Har du fått till det? Ja, nej, verkligen inte. Nej. Nej.
Varför inte då?
Vad skulle vara intressantare med att jag sitter och äter ett äpple? Jag förstår inte.
Men det är liksom, du är ledig i situationen när du tar ställning till ska jag sälja ut Borgholms slottsruin i sommar? Orkar jag det?
Ja. Nej.
Ja, men där var det svettigt. Det är inget snack om det. Men återigen, så jag vet fan om han blev sur. Jag tror han kommer inte ihåg, han har ju glömt mig. Jag mötte honom på Brillorna ett par veckor efteråt, och då var det som att han aldrig hade sett mig förr.
Men du hälsade då, eller?
Ja, jag försökte göra någon slags nick ändå, för det var, då hade vi precis spelat in.
Så
att antingen hatar han mig då. Men jag tror ändå att det känns bara som att han har gått vidare i livet.
Mm. Vem har varit jobbigast och mest krävande gällande klippningen? Har du haft någon gäst som har bett om att få klippa bort flera grejer, flera fördomar?
Ja, det har jag ju. Carolina Neurath hade lite synpunkter, men alltså det är folk, hon är också, det är en väldigt rimlig och bra person, men det kan ju verkligen vara så att man känner att det är svårt att förbereda sig på vad som kommer i min podd. När jag sitter här, jag kan ju tänka hur det är på väg hit, så ja, men du kommer nog prata om det här och det här och det här. Men i fördomspodden så svingar man ju så jävla brett och åt alla håll, så man kan ju helt plötsligt kan man ju sitta och prata om en ungdomsresa till Grekland för att jag har någon, liksom, någonting åt det hållet, och så bara så, oj, det här har jag aldrig tänkt på, hur skulle jag förhålla mig till det här om den frågan kom upp i en intervju. Så jag fattar också att folk blir lite sådär, vad fan sa jag egentligen, samtidigt som man såklart vill ge någon slags bra innehåll om någon har varit intresserad nog att bjuda in en. Men det har inte heller varit sådär att någon verkligen har velat ta bort liksom hälften eller sådär, så, utan det är, det har ändå gått ganska smidigt.
Självklart ska man ha det som grundinställning att göra gästen nöjd. Det är viktigast för mig med. Men ibland kan jag känna...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Så här, till exempel Siv Malmqvist hade jag. Och då pratade hon pratade om sin son som hade, ja, men han var nykter och drogfri sedan typ 15 år och de haft ganska tufft i sin relation, men pratade om att det var fint nu och så här, och efter podden så var hon ganska så här ängslig, för hon hade inte snackat om det tidigare i media, så hon ringde mig, du måste ta bort det där. Då kände jag så här, men vad fan, det var ju så fint snack hur deras relation har blivit idag, och det kanske kan hjälpa andra oroliga liksom, så jag ringde faktiskt Sivs son, för jag luskade upp hans nummer liksom, och ringde upp honom, för han var också en i tolvstegsvärlden, hade gemensamma vänner liksom. Och han var med så här, shit, det där, han fick lyssna på det och var så här, det där är ju svinbra, det måste vara med, jag snackar med morsan, så löste det sig.
Jag vet i alla fall exakt vad som funkar, hur man blir omtyckt i fördomspodden. Det är att vara bjussig, skratta, ha självdistans, och blir man defensiv och vägrar att svara på saker och känner sig trängd, vilket man kan bli, det mänskligt, men då kommer det finnas en pöbel där ute som hugger och tycker att vad är du för sluten jävel, som kanske inte förstår att det också är en ganska svår situation. Så då kan man ju tipsa och säga så här, jag fattar verkligen, men det där är inte så farligt, och du kommer upplevas som självdistanserad lite härlig om du bjuder på det. Så att jag håller med om det. Det går ju att ha en dialog om saker. Så vinner alla.
Det är verkligen. Har du fått göra om en inspelning någon gång? Alltså kanske tekniska problem eller någon annan anledning?
Aldrig.
Nej.
Jag är livrädd för det. Ja. För att min podd går inte riktigt att göra om.
Nej,
heller.
Exakt.
Så, men jag är ofta manisk just i det där. Dels är jag dålig på teknik själv, så jag kan ofta göra om det har gått 5 minuter så kan jag stänga av och bara lyssna så att allting låter okej. Okay. Jag tar hellre ett onaturligt avbrott än risken för att komma hem och bara så här, min klippare säger, det här låter skit. Du har säkert gjort det, det känns som alla har gjort det.
Ja, det är hemskt, det är fruktansvärt. Dels att man måste höra av sig till gästen och säga att det här blev... Jag har ett sånt tydligt exempel. Det var Anders Ekborg.
Och det känns inte som att han gillar den grejen heller.
Nej, men han var supertrevlig, faktiskt. Okay, ja. Du tänker nog på Dan Ekborg idag.
Ja, jag tänker även på Dan. Framförallt på Dan. Men,
ja. Men jag och Anders hade väldigt, väldigt bra G. Jag brukar, om jag får slå mig själv på bröstet, så brukar jag vara ganska bra med de här buffliga gubbarna. Och Anders, det blev ingenting alls. Det kom ingenting alls på inspelaren. Så jag, det var så hemskt.
Flatline.
Ja, det var så hemskt. Så jag hörde av mig till honom bara, det blev ingenting. Kan vi göra om det? Han bara, absolut, det kan vi göra. Men det blev ju inget bra. Men som tur var har det bara hänt en gång. Ja, nästa fråga kring podden är: har du fått förbud från någon gäst att prata om vissa ämnen?
Ja, jag hade någonting om, jag tror det var någonting med Gardell som syftade till, alltså så här, som någonstans röjde var han bor typ. Och det, han får väl mycket hat och sådär, så det fattar jag väl att han inte vill snacka om. Men jag kommer nog inte på något så här svinsmaskigt i det avseendet.
Mm. Jag hade ju hört från ganska många människor när jag intervjuade Gardell att han kunde vara en sån som lämnar intervjuer om han inte gillar frågorna. Så det var det enda jag tänkte på när jag intervjuade honom. Så min typ tredje fråga jag ställde var typ så här, någonting om hans aktuella show. Och så var det helt fakta fel. Och han bara, ja, fast showen hade ju premiär för 3 veckor sedan, inte den här veckan. Och jag bara, nej, nu kommer han gå. Och då sa jag faktiskt till honom, jag sa så här, gå inte nu. Och han bara, nej, men jag ska inte gå någonstans. Och jag bara,
ja, men det är en bra taktik det där också, att försöka plantera det. För jag minns när jag hade just Stefan Sauk, ska inte fastna i honom. Men då hade jag en av de, om det inte var den allra första fördomen, som var liksom, om inte de här frågorna faller dig i smaken så kommer du typ slå mig.
Du kommer att bli lite ilsknare än vad du egentligen behöver bli under den här intervjun. För det är ju bara fun and games. Men oavsett vilket skulle du ju aldrig någonsin slå mig, väl?
Nej, verkligen inte.
Så man bygger honom, etablerar honom direkt som att han är en stingslig jävel som kommer sitta och gnälla på allting. Då blir det ju väldigt svårt för honom rent psykologiskt att sen visa sig vara den personen. För då går han direkt ut och nekar, nej, men det skulle jag aldrig göra. Och sen måste han ju sitta där då med god, hyfsat god min, ta sig igenom resten. Så det finns ju någonting i det. Det är vissa ibland som har önskat Peter Gide som gäst hos mig. Du har haft honom, vet jag. Och jag har intervjuat honom för Café, en skriftlig intervju. Och han är ganska jobbig att intervjua, för att han gillar ju väldigt mycket att vända. Okej, hur tänker du då? Och så här, varför är det intressant? Varför är du en människa som tror att, som ser på mig på det här viset? Besvärlig.
Ja, verkligen.
Och då jag har känt så här att, ja, men jag, och i mitt format så tror jag att det skulle bli extremt från hans håll, för att det är bara massa påståenden. Och då har jag tänkt ibland att om jag skulle göra honom, så skulle jag första fördomen vara: nu kommer du bara sitta här och vända och vrida på allting och säga, hur tänker du där? Och så här, för att slinga dig undan. För då blir det omöjligt, men det skulle nästan vara för taskigt. Då klämmer jag av honom direkt. Och sen så, ja, då tappar han ju hela sitt game. Så det skulle nästan kännas för elakt, men det vore också lite kul. Ja, för samtidigt är han intervjuare, så han är ju också beroende av att folk ger riktiga svar till honom. Så det är lite fulspel från hans sida att inte practice what you preach.
Men jag tycker att det där är ganska vanligt när i alla fall när jag har poddat med folk som intervjuar, alltså både Peter Gide, Christian Lok och sådana där, de vänder på steken alltså. Det är ofta de gör det. Då blir man ju så här, men vad fan, det här handlar inte om mig liksom.
Nej.
Mest lyssnade avsnitt.
Tråkigt nog är det väl Alex Schulman.
Nej.
Det är det allra första jag släppte. Men jag, helt ärligt så har jag inte kollat den här statistiken på ett tag, men jag minns i alla fall att det är väldigt mycket precis som man tror. Alltså att det är de som har egna poddar som verkligen drar in folk. Alltså Alex, Sigge, Filip, Fredrik.
Pärlros
har nog ganska mycket lyssning. Jag tror dock att jag kanske delar mer av en publik med dem jag precis nämnde. Pärlros, Framgångspodden och Fördomspodden, även om de blandas ihop, så gudarna veta. Så tror jag inte att vi har så många samma lyssnare. Så det är inte säkert så att han lotsar så många av sin skara till mig. Men sen så tror jag Amanda Schulman, Kalle Schulman, Schulman är, namnet Schulman är gångbart.
Jag har ju hört anekdoten kring Gessle och när det blandades ihop. Men den är fan så bra, så vi kan väl dra den lite snabbt.
Ja, men jag, det finns en presstjej som är jävla härlig. Jag hade haft kontakt med henne för jag gjorde Johan Renk, ja, både till podden, men jag hade också gjort honom som omslag i Café. Och sen så hörde hon av sig till mig och sa, fan, Per Gessle älskar Fördomspodden, han vill jättegärna vara med, finns det någon chans att han kan få det? Och jag bara, skojar du eller? Bara in med honom, ge mig honom på ett silverfat. Så jag blev glad och chockad ju, för att det går emot allt jag har lärt mig om Per Gessle, och då enligt mitt fördomsfulla sätt att se världen. Men så ja, men skitkul bara så jag kan när som helst. Bara se till när han vill så kör vi. Och så går tiden och så mejlar jag henne igen bara så här, du vad händer med Gessle egentligen? Hon bara ja just det så här, ja men det kommer hända liksom. Jag ska bara kolla upp. Det var någonting med någon turné eller något åtagande. Och så går någon vecka igen och man känner igen mönstret. Man vet ju vissa PR-personer är ju som vissa människor i raggningstekniker. De kan inte ge ett hårt nej utan de håller på att bara låta det själv dö. Mm. Så då känner jag att det är något som inte stämmer här. Så då mejlar jag den sista gången och bara säger så här, fan, ska vi göra Gessle eller vad händer? Och då får hon ju tyvärr då krypa till korset och säga, ah, fan, tyvärr, det blev ett missförstånd. Han menade framgångspodden.
Ja, det är sån jävla samklang alltså.
Ja, det är otroligt. Där kan man förstå att han vill armbåga sig in. Mm. För de spåren skulle han inte ta i med tång.
Nej,
så är det ju.
Aldrig. Inte en chans i hela världen. Men det är en bra historia.
Det är faktiskt mysig.
Om du ska rekommendera en episod för någon som aldrig har lyssnat, vad säger du då?
Mm. De har ju lite olika karaktär, men om man ska introducera någon som aldrig har lyssnat så kanske jag ändå skulle gå på Ankan faktiskt. Anders Ankan Johansson, komikern. För att det är sån jävla feel good.
Sorg, det är när man vill att ens kanariefågel ska leva och så gör den inte längre det. Då är det sorg.
Ja, så är det. Det är en smal definition av sorg, men jo, absolut. Det är en, ja.
Ja, du har ändå levt ett kanariefågel tillvänt liv, känns det som.
Förklara för mig, vad är ett kanarie till fågelvänt liv? Det vill jag veta, så ska jag svara på det här.
Ja, men du hade en kanariefågel kanske, eller ville ha det?
Nej, jag hade marsvin. Det är en sorglig historia. Jag kom hem, kanske var åtta år och skulle klappa marsvin. Det var kallt. Så det var ju sorg.
Okej, men marsvin då?
Ja.
Ett marsvin tillvänt liv?
Ja.
Sauk är också kul och de där avsnitten är ju kul, men de är ju lite mer vattendelare. Vissa tycker att det blir för skavigt och stänger av. Ankan tror jag ingen stänger av, och han tycker också att det är så jävla kul. Jag tror ingen har tyckt det har varit roligare att vara med än vad han tycker, så att vi har jävligt roligt ihop.
En Kristoffer Triumph.
Ja, det var ju värvet.
Ja, jag vet, ja. Vi kommer till det.
Ja.
Men ja. Mm. Är det många som har försökt att bjuda in sig själva?
Ja. Ja, First Aid Kit.
Mm-hmm.
Också som jag har lärt känna på senare tid, fast egentligen genom andra grejer. Men de vet jag att de hörde av sig och ville vara med. Sen är det lite olika. Jag minns jag hade en fördom till om det var Agneta Sjödin som var att hon tycker att hon har inga problem med att Henrik Fexeus kallar sig själv för mentalist.
Just det.
Du har inga problem med att Henrik Fexeus beskriver sig som mentalist?
Nej, det... Han är väl det då, eller? Har du problem med det?
Det känns så ändå.
Det känns som att han är det, eller känns som att du har problem med det? Känns som att du har, för nej, att nej. Du tycker att
jag
det
är... Jag vet inte, det är någonting.
Är det något drygt i det, eller?
Det är bara hittepå.
Hittepå, ja. Ah, okej. Okay.
Men det tänker inte du, tänker jag.
Nej, jag bekymrar mig inte så mycket om det. Nej.
Det kanske du ska
jag
göra.
Jag kan förstå. Ja. Det kanske är provocerande, jag vet inte.
Nej, du får marinera i det där lite.
Och då fick jag ett sms från ett okänt nummer som var så här, ja, men han skulle vara lite kränkt, men avslutade då med att säga, ja men är det inte läge att bjuda in mig då, så ska vi reda ut lite fördomar kring mentalistbegreppet och annat. Och sen blev jag förvånad också, jag fick rätt tidigt ett mejl från Martin Wallström. Har du haft honom, skådespelaren?
Nej.
Han, Mr. Robot-killen, han mejlade också bara så här, jag vill jättegärna vara med, vilket var mysigt. Ja, men det händer ju att folk gör det. Och det är egentligen det bästa. Man borde ju hugga på alla dem, för att då vet de ju exakt vad de ställer upp i och kommer dit taggade. Så det kanske finns hopp för Fexeus trots allt.
Det är kul att du nämner just Fexeus, för han har ju faktiskt frågat mig också om han får med i podden.
Ja,
han har sån aura över sig kanske. Bjuda in sig själv aura.
Han skulle inte ha några problem om man säger så här, du fan, inspelningen kapsejsade, vi måste göra om det. Så han, I'm there.
Det känner bra, bjuda in sig själv aura.
Kul att testa Fexeus, kan du inte göra det?
Så, nej, jag vet det.
Så är det andra gången också. Det här låter helt sjukt, men det blir något fel på inspelningen igen. Så hur många gånger han kommer dyka upp, på sjunde, åttonde gången, så känner han så här, okej, fan, nu trollar han mig. Ja. När drar han gränsen?
Snäll är han. Nästa fråga.
Han gillar att vara med i poddar.
Ja, men det gör han. Mm. Det gör vi.
Det gör vi också.
Det gör vi med. Vad fan, vilka är vi att säga så? Hur många fördomar klipps bort ur ursprungsmanus, och hur många klipps bort sen av det ni har bandat?
Ja, men jag stryker inte så mycket av det jag har tänkt säga. Det kan vara någonting om... Jag tror jag hade med Dr. Alban som jag hade med. Där berättade han ganska tidigt att han var nykterist. Och så hade jag... Ja, men 3-4 fördomar till om att han supermycket. Och då visade det blir meningslöst. Men annars... Så jag ställer nog det mesta jag har tänkt ställa om det inte är så att det blir tidsnöd. Men annars klipper jag bort kanske en tredjedel av allting. Jag brukar spela in en timme eller en dryg timme och så blir ju avsnittet 40, så jag klipper en del. Men man vill i alla fall att allt som är med ska vara åtminstone 3+.
Mm. Och sista frågan kring fördomspodden. Drömgäster, ge mig 5 namn.
Åh herregud,
5. Det är 5 namn ska jag ha.
Det är svårast jag hört. Men för jag har ju ett namn, för den här frågan har jag alltid fått när man är med. Så att då har jag landat i ett namn, för det är så bekvämt ju. Jag brukar säga Chris O'Neill. För att det tror jag alla fattar. Dels för att han är perfekt på alla sätt. Man vet inte så mycket vem det är. Man har skitmycket fördomar om honom. Det vore jättekul att se honom, höra honom göra något sånt där. Sen tror jag ju också, jag är också av åsikten att det vore mysigt om kungahuset kunde göra något sånt där. Förr eller senare måste de moderniseras. De kommer... När de äldre generationerna dör ut så kommer de bli ännu mer irrelevanta. Päron till farsa grejen kommer bli ännu starkare kring hela kungahuset. Så att det vore kul om de kunde göra vissa saker som inte är så satans sovjetiskt kontrollerade. Sen har jag haft ganska svårt med kvinnor. Så att om man ska, kanske inte svinspänna namn, men de jag har tjatat mycket på, jag har många gemensamma vänner med Josefin Bornebusch. Så Jerka Johansson och Sverre Gudnason har båda tjatat på henne kanske 10 gånger. Men hon vägrar. Så att jag har fått skärmdumpar från Jerka. Där hon svarar bara, just det, ja, det här kommer det. Det här sms jag får en gång i halvåret om att du ska vara med i fördomspodden. Så hon har varit bra. Petra Mede, samma sak. Tror jag hade varit svinkul.
Varför säger hon nej för?
Jag antar att hon känner att hon inte behöver. Så är det med vissa. Det går bra ändå. Och hon är kanske färdig med att prata om sig själv.
Ja, men jag tror inte det. Jag ska göra om henne snart.
Ja, men då är det mitt format. Så ja, är det ju. Det stökar ju till det ibland.
Men jag upplever ändå henne som ganska full av distans och så här. Så jag tror... Men försök igen, tycker jag.
Ja, men det är Jerka som försöker även där.
Han som jobbar åt dig.
Ja, men de filmar ihop.
Ja.
Ja, han jobbar åt mig. Och inte så framgångsrikt, vad det verkar.
Nej,
så jag borde kanske leja dig istället.
Ja, kanske.
3 000 på faktura i månaden, ja. Så löser du några gamla gäster.
Gärna. Men vad fan, det finns ju så många gäster som du har haft som jag inte har fått. Så det är ju, och sånt blir man helt knäpp på. Alltså om jag börjar tänka på sånt. Vilka
är de?
Nej, men vad fan, vem ska vi börja med? Du har Madjo, har du inte det?
Jo, det hade jag svintidigt. Jag är inte säker på att hon hade gjort det idag.
Visst hade du blivit Winnebäck också, eller?
Nej, Winnebäck har jag inte haft. Nej. Det hade varit toppen. Ofta, av de man drömmer om är ju ofta de här svåråtkomliga, för de är lite mer knasiga, och de som man själv kickar på, som jag har haft, Bengt Frithiofsson och Carl-Johan Granqvist, de ställer ju ofta upp för att de kan vara lite smickrade av att folk frågar. Men de man inte får är ju, ja, men du vet, Zlatan och Persbrandt och dem. De hade varit toppen ur ett kommersiellt perspektiv.
Åh, shit, Persbrandt har jag ju försökt få i alla år liksom. Han är bara så här: nej, men vi kan väl bara käka lunch och snacka om livet. Jag vill inte göra intervjuer. Han vill ju hänga. Han vill inte prata om sig själv längre.
Han är ensam eller? Men han ska käka lunch med dig.
Jag vet inte, att tycker om mig av någon märklig anledning. Ja, men han vill inte göra intervjuer med sig. Han är klar med det, säger han.
Ja, men ta lunchen. Det kan ju liksom leda till ett nästa möte framför poddmickarna.
Ja, verkligen. Okej. Du, jag tänkte prova en annan grej här. Jag tänkte nämna några personer i din närhet. Och jag nämner de här namnen och du ska säga vad det väcker för känsla i dig.
Vi prövar.
Filip Hammar.
Mm. Ja, det är ju... Jag vet inte vad som återstår att säga om honom. Men det är ju klart att det är en... Ja, ska man säga något som folk kanske inte känner till då, bortom det, så är det att han är otroligt generös. Han är makalös på det sättet. Han behandlar sin relativa rikedom på ett sätt som man tänker...
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Om det hade jag nog, hoppas jag också gjort om jag hade haft de tillgångarna. Jag har aldrig varit ute med honom där han inte har tagit notan. Och då kan det vara liksom sällskap på 20 pers där det bara strömmar in människor han aldrig har träffat. Så han är otroligt omfamnande och varm på det sättet. Och sen så kan han, det kan vara lite struligt med honom ibland kontaktmässigt, det tror jag folk vet mer, men vi jobbar ju ihop då, så att det är ju, han kan vara svår att nå där borta och sådär, så att det kan ju vara en källa till frustration ibland, men det är ju, ingår ju i hans helhetspaket, i hans stökiga hjärna som också leder till otroligt många bra saker.
Fredrik Söderholm.
Ja, han är ju en av de roligaste människor jag någonsin har träffat. Verkligen. Så det är ju, vi har haft så otroligt mycket kul ihop och är lika på ganska många sätt. Sen tror jag att han är ju lite mer av en bråkstake än vad jag är. Det tror jag att han skulle skriva under på. Jag är ju mer konflikträdd. Han ogillar ju konflikträdda människor. Men så att det leder väl till att vi kanske inte ser samma på alla saker liksom. Vad som hör hemma i offentliga sammanhang och vad som är mer i trygga rum och så. Men det är ju också i grunden en jävla snäll och empatisk och fin person.
Alexander Kronlund.
Kronlund är otrolig.
Du var där nyligen, hörde jag. Han sa det.
Ja, precis. Mm. Han har ju ett hus i Mariefred. Mm. Så att jag var där och
mysigt.
Ja, det var jävla härligt. Vi satt där ute och drack då, som du mycket riktigt pinpointar, tills solen gick upp. Ja, men han är ju en otroligt snäll person också. Och ja, men väldigt driven ju. För det, han är bra på att hålla igång kontakter och trådar och sånt där, vilket man ibland behöver, för att man ofta, jag kan vara lite slarvig på det själv. Så han är toppen. Jag vet inte om det finns något negativt att säga om Kronlund. Jag vet inte. Jag tror han skulle nog säga själv att han, det är inget problem för mig, men han är ju väldigt mån om att vara till lags liksom. Och det kanske kan göra att man tar honom lite för givet ibland på något sätt, för att man vet att han alltid kommer att höra av sig, och det är ju jävla pissigt. Men vi har verkligen vi har hängt med den senaste tiden. Han är otrolig energi. Han är en sån människa som alla gillar. Jag glömde en jacka hos honom nu när jag var ute där förra veckan, och då skulle han var ändå inne i stan på någonting annat, och då skulle han komma förbi och lämna den, så då tog han omvägen runt Hornstull där vi satt och sådär. Det räcker att han är där nykter i 5 minuter i ett gäng av, vi var typ 15 pers. Alla han går därifrån, så säger alla så här, otroligt trevlig människa. Mm. Det är sånt där, det har ju inte jag på samma sätt. Det kan jag avundas med honom.
Men det är inte så många som har den. Nej. Den energin är otrolig alltså.
Ja, verkligen.
Och smittsam, man mår väldigt bra i hans umgänge. Så är det ju, och det är verkligen en fin egenskap. Nästa namn, lite mindre känd men ändå intressant. Bobbe Nordfeldt.
Ja, ska vi ge lite bakgrund på honom, eller ska vi utgå från att en lyssnare
Han klipper din podd.
Ja, det gör han.
Och han är ena halvan av den otroligt roliga podden Recensörerna.
Jag tänkte bara inleda med veckans plattaste sägning. Är det okej? Di Leva gästade i Fördomspodden. Han sa någonting så platt som det här:
det är så gott med mat.
Men kan man säga något mer generellt än det är så gott? Det är så kallt med is, tänkte jag.
Vad ska man säga? Också
vi jobbar också ihop på Nexiko. Ja. Så att vi känner varandra otroligt väl. Ja, men Bobbe är ju han är väl någon slags spaningskung. Han är ju helt otrolig på det där. Om man följer honom på Insta och sådär, så är det ju, det finns ju jag fattar inte hur han dels hinner med allting. Med två små barn och liksom jobb och massa poddar som han gör eller klipper och sådär. Och sen så hinner han ju ändå, ja men nu var det en liknelse som jag såg på vägen hit om att, vad heter det nu då? Det heter någonting, de här polarna som inte är nedgrävda i marken utan de som är, det heter övermarkpool eller någonting. Och då är det någon liknelse som att det fanns en bild på en övermarkpool som var lik både en fästing och en glassbål. Jag vet, så här, det är så jävla snurrigt så att, så att jag fattar inte hur han får ihop det. Det skulle vara kul att gå in i hans hjärna ett tag, men också utmattande.
Mm.
Nej, jag tycker han är, det är stora ord nu kanske, men jag tycker han nog är roligast i hela Sverige. Jag tycker han är så jävla roligast,
ja.
och skarp i sin hjärna och så jävla såna spaningar som man bara blir helt så här, var kommer allting ifrån liksom?
Ja. Ja, men han är otrolig och sen är han ju liksom lite aspig på ett sätt, men återigen, jag tycker inte det är absolut inget problem. Det är också bara snarare roligt, men han är märklig. Det är någonting att man aldrig känner honom riktigt på djupet. Han är liksom en undanglidande figur, vilket kan vara lite frustrerande för mig, för att jag är så jävla mån om att så här, jag vill nå till botten av personer, för att det är där allt det göttiga finns. Men jag vet att han har berättat för mig att han och hans fru åker till Paris en gång om året i alla fall, och när de är där så käkar de är där 4 dagar, de käkar lunch och middag alltid på samma restaurang, alltid samma rätt, steak fries. Så när de är i Paris så går de och så käkar de steak fries till lunch, steak fries till middag, och så gör de det 4 dagar i rad. Och det, jag vet inte vad man ska göra med det, men det är något jävligt intressant i det.
Och aspigt.
Och ja, men lite aspigt liksom, men det gör ju också honom otroligt rolig. Man är, och sånt där, han har 1000 såna grejer som bara slinker ur honom då och då. Det är, ja, man får aldrig grepp om honom, och det gör ju att man blir besatt av att få det, så man fortsätter att fascineras av honom.
Jerka Johansson.
Jerka är ju bara, ja, en av de absolut bästa människor jag någonsin träffat. Och det är, ibland drar man sig för att ens säga det, för att det känns så jävla klischéfyllt på något sätt. Han är ju den mest sönderkramade människan Stockholm har kanske. Men han är ju också det av en anledning. Så om älska Jerka är fel, så vill jag inte ha rätt. Han är bara jätte, jättebra och godhjärtad och rolig och ansvarstagande och fin. Vad ska jag säga för negativt om honom? Nej, men vi har liksom haft en slitning ibland när det är jobbigt i mitt liv, och man har strul, man tycker det är mycket på jobbet, eller man behöver råd, eller det är jobbigt i kärlek eller någonting, så blir han lite grann arga relationsrådgivaren, att han går in och pekar med hela handen. Det har vi haft så här genuina bråk om, som är sådär att jag fattar att du tycker liksom det här borde göras, eller liksom så här, det här är, men sådär, men du kan ändå inte komma in och vara så barsk mot mig just nu. Jag behöver bara en trygg famn typ.
Mm.
Men det springer ju också ur någon slags välvilja. Det är lite som min pappa typ. Han är sådär, han är otroligt omtänksam, men han har svårt att visa det på något sätt, för att han tillhör ju en gammal generation liksom. Han är född 50. Så att då blir det ofta att han blir frustrerad snarare, för att han vill så jävla väl. Mm. Nu är ju liksom Jerka inget jävla rage monster. Han är ju otroligt fin, men du tvingar mig att krysta fram någonting negativt om människor, så då famlar jag efter saker.
Ja, men det är uppskattas. Ja. Sista namnet då, Fredrik Wikingsson.
Mm. Ja, om också, det är väl Sveriges kvickaste människa som folk känner. Det är ju aldrig en tråkig sekund med honom, och det har folk sagt förr. Så att vi jobbar ju svinmycket ihop, just han och jag. Vi sitter ju jättemycket, och det är så otroligt roligt, och man lär sig så jävla mycket, för att hans jävla anekdotbank är helt sinnes ju. Jag fattar inte, han kan ju dra en parallell och så kommer det en historia, och jag brukar skoja om att jag har hört vissa historier 1000 gånger, men det kommer också helt plötsligt en ny historia som han lärde sig för 20 år sedan, som han minns i detalj. På så vis är han är ju en showman och en entertainer around the clock på något sätt. Anna, jag vet inte, jag minns att i början när jag lärde känna honom, så tyckte jag också att det var lite pressande, att man känner att man måste vara så jävla rolig i hans sällskap. Men det är ju mer ens egna komplex än att han lägger det på en. Men det är ju någonting med någon som är så jävla rapp och har sånt jävla tempo, och ska man försöka hinna med i det. Så att det tog nog lite tid innan jag blev helt bekväm med att hänga på tumman hand med honom. Men nu är vi ju svinnära vänner, och vi liksom hörs ju ja, men som vänner också, typ säkert 10 sms om dagen bara om allt möjligt. Men ja, det är en lite tröskel in till honom, tror jag, mest bara för att det är svårt att hänga med honom om man inte känner honom, tror jag. Mm. Och man känner nog, ja, men prestationsångest, tror jag.
Mm. Bra svar ändå, tycker jag. Jag tycker det är både ljus och mörker.
Ja, det är svårt det här med negativa sidor, ja, om man ska sitta och prata om sina, ja, människor man tycker om.
Men. Ja, men jag tycker det är intressant. Jag kunde ju inte låta bli att skriva ner några fördomar om dig.
Nej, jag förstår det.
Nu kom
jag
tycker det är kul. Visste det?
Nej, men jag kunde tänka mig det. Ja. Men det är bara att köra.
Helt främmande är du inte inför att pudra näsan med det vita guldet vid lite festligare tillfällen. Men det skulle du för allt i världen aldrig erkänna här hos mig. Vilket i sin tur är lite ironiskt med tanke på att du vecka efter vecka sitter i din egen podd och frustreras över att dina gäster aldrig erkänner sina egna intag. Som du är less på svar som: jag rökte gräs en gång för 20 år sedan, men det var inget för mig. Eller: jag har aldrig provat någonting, jag är nog en beroende person och skulle nog bara fastna. Eller: jag är tillräckligt galen på alkohol. Eller: jag har aldrig ens sett droger. Förekommer det alltså? Men ska du verkligen svara lika platt nu själv, Emil?
Ja, jag ska ju det.
Men hur bra var den?
Ja, det var otroligt bra. Ja, men det stämmer ju. Det finns ju, jag driver ju med det här också. Precis som du är nu så lägger jag ofta in: nu kommer du komma med den här bortförklaringen. Men du, jag är också ledsen, jag är besviken. Jag pudrar inte näsan på det sätt du tror.
Okej,
okay. Ah,
jag kommer inte säga emot dig. Men jag tror att det var Sigge Eklund som svarade. När jag ställde honom någon liknande fråga så han svarade på så snyggt sätt. Så att han ändå så här.
Han sa, om jag kan få avbryta dig så tror jag, se om vi fick samma svar då. Ah. För han sa en sak i fördomspodden som också är ganska användbar. Ah. Och då sa han bara så här:
Alexander Bard har ju rätt, det är inte värt att prata om droger i Sverige. Så att jag säger inga, alltså det är inte värt att prata om droger.
Nej, så jag kommer inte få något som helst.
Nej,
svar av dig.
Tyvärr.
Ja. Och då kan man tolka det som man vill.
Ja.
Men jag misstänkte att du skulle svara något sånt och ja, vi får gå vidare. Du ville ha Samir till podden men fick nöja dig med Viktor.
Mm. Jag sökte Samir först. Jag har gjort det ganska länge. Och enligt den underbara människan Ellen på Warner så ska det inte vara helt kört än. Men det var inte så att jag tog någon slags sloppy seconds med Viktor. Det handlade mer om att jag träffade Viktor av en slump ute på grund av att vi hade någon gemensam vän som sammanförde oss.
Det var inte mitt på dagen på Rish.
Jo. Har jag sagt det eller?
Nej, jag tror att Bobbe berättade det.
Ah, okay, ja.
Att Viktor gick in mitt på dagen på Rish och drog i sig 3 gin och tonics.
Ja.
Och han var lite orolig för Viktor, sa han.
Ja, men who am I to judge?
du var ju där också uppenbarligen. Ja,
Bobbe är inte sen på vinet, så gudarna vet.
Nej,
precis. Vi träffades där under lite märkliga omständigheter. Och så verkade han rätt rolig ändå. Gasad och härlig liksom. Så att då, och han bara såhär... Ja, men då också lite så där började prata om så här, ja, men du gör den, och lite grann bjöd in sig själv. Jag tänkte så här, ja, men fan, det är kul. Man vill ändå ha någon slags dynamik. Jag landar också ganska lätt i gubbar. Så att ibland så får jag också mail om det. Ska du inte ha lite yngre människor? Och det borde jag väl. Så att då blev det Viktor. Men det har inte att göra med att Samir tackade nej. Det följde sig så. Men Samir var ju kul, men jag vet inte, han verkar ju inte alltid må så bra typ. Och gör inte så mycket media.
Nej, han har haft såna här utbränningssymptom. Och nu bor han tror jag, i Linköping med sin tjej och sin farsa typ så här.
Ja, så kanske det är.
För att han behöver chilla. Din och Fredrik Söderholms relation har blivit avsevärt mycket sämre sen han blev nykter. Ni har glidit ifrån varandra helt enkelt.
Det har absolut ingenting med hans nykterhet att göra. Jag skulle inte säga att vi har glidit ifrån varandra. Däremot har det nog blivit så att vi ses lite mindre. Men det är ju egentligen mest beroende på att han slutade jobba på Nexiko och har så jävla fullt upp med sitt eget liksom. Men vi sågs för bara ett par veckor sedan typ. Och det där var ju, ja, men det där stämmer ju liksom inte att det skulle bli sämre för att han är nykter. Han har sannoliken haft långa nyktra perioder även under den tiden vi har känt varandra. Han har ju verkligen testat sig fram i detta. Sen tror jag att det kanske är svårare för honom ibland att, men det får ju egentligen han prata om, svårare för honom ibland att befinna sig i alla sammanhang, och det har vi också pratat om, och jag fattar det. När folk blir så jävla packade så folk blir framåt midnatt, så är det kanske inte så kul att sitta med en nykter. Men han är en av mina närmaste vänner i den här stan liksom.
Du har länge levt efter devisen att ditt poddformat bara funkar så länge du har gäster som svenska folket har fördomar om. Detta försöker du envist intala dig själv att du fortfarande pysslar med, trots gäster som Karin Magnusson, Amelia Adamo, Josefin Johansson, Camilla Kvartoft etc. Absolut,
bara kvinnor.
Absolut inget ont om dessa kvinnor. Men det är inte direkt folk som folk går runt och har fördomar om. Så du kan ju fortsätta att intala dig detta fast du egentligen vet innerst inne att du inte kommer lägga ner podden för att det är så pass bra och enkla pengar.
Så här, du har nog rätt i att jag behöver inte intala mig det där att alla måste vara så jävla kända, för att jag har insett det. Dels har du rätt i att ska man hålla på så länge som jag ändå har gjort, så kan inte alla vara A-kändisar, om vi ska slarvigt kalla vissa människor för det. Men det som är härligt också att jag trodde dock det länge, men sen så har folk hört av sig mycket till mig och jag fattar att de ganska många lyssnar varje vecka. Det spelar ingen roll vem gästen är, så att även om de inte har någon koll på personen så tycker de det är kul att få det här personporträttet genom mina fördomar, även om de såklart inte kan relatera till min bild eftersom de själv inte har någon bild av personen. Så att jag behöver inte riktigt tänka så, och du har rätt också i att det öppnar ju för en längre fortsättning. Men fan, det är svårt alltså. Jag har gjort 122 avsnitt. Du är uppe i 400 eller någonting.
300 prick.
300. Men värvet är uppe i 400. Så det är så här... jag vet fan ändå om mitt format tillåter en sån jävla streak.
Och det är enkla och bra pengar. Det kan vi fastslå.
Ja, jag vet inte hur enkelt det är. Kanske var svinenkelt för dig att formulera de här 10.
Det var fan
det
inte
alltså. Att det kräver viss hantverksskicklighet.
Absolut, det fattar jag själv.
Jag skojar bara.
Men det
är ganska enkla pengar.
Både och då. Du har en ganska gränslös relation till sex. Det vill säga att det knappt finns något som du tycker är för sjukt eller annorlunda inom sex. Vad fan, sex är ju en lust sprungen ur människans innersta väsen, och det är fan till för att utforskas. Golden shower till exempel, varför inte?
Nej, golden shower har jag aldrig ägnat mig åt.
Inte en enda gång?
Nej, inte en enda gång, Nemo.
Inte ens hög som ett hus i Berlin?
Nej, inte ens då.
Nej, okej.
Nej. Jag tror ändå att ryktet om mina perversioner är, om inte betydligt överdrivet, så lite överdrivet i alla fall. Men du har ju rätt så tillvida att jag tycker att sex ändå ska vara en lek.
En lust sprungen ur människans innersta väsen.
Ja, men exakt. Mm. Så att jag tycker fan det ska vara högt i tak, och man ska kunna hitta på saker så länge det finns obviously samtycke. Men i övrigt, jag vet inte.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tror att jag... Det är inte så. Jag är liksom ingen... Jag är ingen gruppsexperson, jag går inte på sexklubbar, jag har liksom inte på mig rollspel. Jag är kanske bara liksom i ytterkanten av vaniljsexet. Alltså du vet, alla, jag gillar väl liksom, ja, men att ta ut svängarna där, men det är inte så att jag rör mig i
BDSM-land.
Obscena, nej, territorier, eller BDSM-land för den delen. Däremot är det såklart kul och så, och... Jag vet inte, men sen jag tycker också att det är jävligt kul att prata om det, för att det är ingen annan gör det riktigt. Och jag har hittat ett format där det på något vis har accepterats att man kan slänga sig mellan helt hur sjuka saker som helst. Så att det är ju ändå, jag tror också att folk gillar att lyssna på det. Om inte annat så är det är samma som med knarkfrågorna, tycker jag, att det här är kanske mer, det du gör till exempel är ju ett mer traditionellt och uppenbart personporträtt, men Fördomspodden ger också personporträtt, men kanske på ett annat sätt, för att det säger någonting om hur en människa, bara hur man förhåller sig till vissa frågor. Oavsett om man svarar ärligt eller inte, så är det kul att se, okej, hur ska du ta dig ur det här då? Och därför gillar jag ändå att peppra på med sexfrågor, för att det säger någonting om, ja, men människans prydhet eller bjussighet eller generositet, hur man förhåller sig till det. Det betyder inte nödvändigtvis att jag liksom ligger hemma och har en gagball-orgel som jag plockar fram varje gång jag ska träffa en tjej.
Mm. Visst, glad är du för Jerkas skull när han fann kärleken igen. Vad skulle du vara för vän annars? Lisa är fantastisk, men fan vad tråkig han blev plötsligt. Ja, en toffel rent ut sagt. Men det får man väl inte säga i det här jävla landet. Fan, kanske man borde stadga sig och skaffa barn själv så vi kan börja hänga massa igen.
Ja, ja, det är väl liksom alltså lite sant på ett sätt, men bara av rent egoistiska skäl, för att vi hade... Han kom ju in i mitt liv när han hade sina två singelår, och då var han ju inte bara tillgänglig utan väldigt eager att hitta på saker, och det gjorde ju att vår relation kunde accelerera jävligt snabbt. Så det var nog jävla tur. Men samtidigt så stämmer det ju, på ett sätt vore det skönt om jag bara kunde ta heder och ära av honom här, men det stämmer liksom inte riktigt ändå. Jerka gillar ju ändå att vara ute. Han tycker det är kul, samtidigt som han är en svinansvarstagande person. Så att jag tror att det ändå är ganska kommunicerat med de två, att han kommer fortfarande vilja gå ut då och då, och det är liksom inga problem. Och Lisa är underbar, så snarare tvärtom tycker jag. Jag tycker ändå att deras relation skänker något slags hopp. Jag tycker att den är inspirerande, för att fan, det går att ha liksom... Ja, men, ja, den visar att det finns, det går att ha jävligt bra relationer. Man känner ju väldigt många människor som lever i ganska dåliga relationer. Det gör säkert du också. Det tror jag alla gör. Men nu är de liksom, har de inte varit ihop så länge. Så det kanske knakar där också till slut. Då står jag redo för att ta emot Jerka på tändstopet. Men överlag så tycker jag ändå att jag mår skitbra av att hänga med dem. Jag hänger mycket med dem som par också. De är roliga som fan. Jag saknar Lisa nu när hon har varit gravid och inte kan dricka också. Det är kul att vara ute med henne också. Mm.
Om inte Kristoffer Triumf hade tjatat så jävla mycket på dig om att göra en fördomspodd med honom, så hade du aldrig gjort det. Det fanns inte så mycket nöje för dig där. Du ville ju egentligen bara få honom att sluta tjata.
Nej, det stämmer inte. Nej, men det är anledningen till att jag inte har... Så mycket har han sannolikt inte tjatat. Men anledningen till att jag inte gjort det, det har jag sagt säkert till dig. Och jag tror jag sa det i podden också, att jag tycker liksom att det kan bli internt. Sen så är det möjligen så att dina lyssnare tycker att det här samtalet är skitgivande, om man kanske lyssnar på båda poddarna, så jag vet inte, och jag hamnar kanske där också en dag. Men jag tycker ändå att så här, jag börjar med att ta människor som är kända för annat än för podcaster, och sen så när jag är uppe i avsnitt 200 så kanske det liksom, då får man tänka om, och så kommer du säga Pärleros då, och då säger jag, ja, men han är någonting annat. Mm. Jag var tvungen att göra honom, han är ett fenomen. Jag tycker i grunden att det och jag och Triumf gör ändå är lite för lika liksom. Jag tvivlar bara på att det finns ett allmänintresse i det. Jag vet inte. Men det kanske det gör. Men då i alla fall, han frågade mig om jag ville göra värvet 400 med honom, och det ställde jag självklart upp på. Det var inte så tjatigt.
Dina återkommande fördomar i din podd, dessa mer generella grejer som kommer typ i vart tredje avsnitt. Ju svagare gästnamn, desto fler av dem blir det. Right?
Ja, det stämmer nog fan. Jag kanske ska säga då för vissa som inte lyssnar på min podd, att jag har ju vissa running gags då, alltså vissa fördomar, alltså du tycker si eller så, och de envisar sig om att köra på alla ibland.
Du har sett bilden på Lenny Kravitz i en för stor scarf.
Ja, men det stämmer. Det kan nog fan stämma. Jag har inte tänkt på det. Men det är klart att när man har en människa där man inte har så mycket att ösa ur, så hemfaller man väl till sånt man tycker låter kul och sånt som man vet har funkat för. Och i bästa fall sånt som lyssnarna då tycker är lite mysigt när det kommer. Sen är jag fan medveten om att vissa av de här grejerna inte alltid är så kul. Som bara jag uppskattar.
Du tycker det är lite jobbigt att bli fördomad av mig, eftersom jag vet och kan lite för mycket om dig, och just nu ångrar du nästan att du ställde upp i den här podden.
Nej, det är ju... Du var fan jävligt bra liksom. Och mycket av det jag tänkte skulle komma upp, för att nästan inte säga nästan allt, har ju kommit upp. Men det innebär ju att du är skicklig. Men det är återigen så här, nej, jag tycker ändå att jag kan hantera de här frågorna. Så det jobbigt är det inte. Jag har liksom inget att dölja. Men också så här, det är också nyttigt för mig att sitta här, för det är så här alla mina gäster har det. Det går liksom inte att sitta och tycka att det här är svinjobbigt, för då kan inte jag göra det jag gör och se mig själv i spegeln. Men ja, lite svettigt är det ju, och det är, men det är fan också utmanande. Varje gång det har hänt mig förr, om man liksom, jag vet inte, man gör någon radiointervju eller någonting, så kommer det här greppet, nu ska vi dra några fördomar om dig. Och det är också, varje gång jag har gjort det så känner jag också sådär, ja, men lite glad och stolt, för att det är ganska kul. Även om det kan vara svårt, så studsar man ju mellan ämnen på ett helt oförutsägbart vis. Och det är, ja, då får man ändå spänna hjärnmusklerna lite, och det tror jag man mår bra av.
Avslutningsvis så har vi några lyssnar-DMs här. Okej, då kör vi första som lyder så här. Det här med att du problematiserar allt hela tiden, det måste ju för övrigt vara ditt favoritord, problematisk. Hur som helst, gör detta för att du verkligen tycker mycket är problematiskt i dagens samhälle, eller är det mest för att du vill framstå som en woke, medveten, modern PK-kille?
Det sista vill jag verkligen inte framstå som, så det är fan jävla olyckligt. Det gör jag säkert, men det är inte avsikten. Men problematiserar jag allt verkligen?
Ja, det är ofta när någon säger något i din podd så säger du problematiskt. Nu vet sådär.
Ja, precis. Ja, men det är mer att jag säger, det är snarare att jag säger att saker och ting är problematiskt, det är ett ord vi verkligen
missbrukar.
Kan sluta använda, ja, sannoliken.
Mygga av.
Ja, precis. Även det då. De kan mygga av och problematiskt tillsammans. De kan gå hand i hand ner i vattenbrynet med en sex stenar och dränka sig.
Ja.
Men oftast problematiskt betyder ju bara att någonting är värdelöst ofta. Då, eller det antyder ju det. Men det, jag tyckte att det var ett kul ord att använda ett tag. Så att det är ju, jag är inte den som alltid sitter och problematiserar allting. Jag håller med om de som problematiserar i så här, vet, kulturdebatt, kulturskribent och sånt, som ska vända och vrida och se problem i allting. Jag orkar sällan ta del eller delta i dem. Twitter-debatterna och sådär. Däremot kan jag tycka att saker och ting är problematiska, men jag tycker att det finns en viss begreppsskillnad ändå mellan att problematisera och konstatera att någonting är problematiskt.
Mm. Hur kände du under Pärleros-intervjun? Du kan ju inte ha fattat någonting. Kände du att liksom, han är på riktigt? Eller kände du så här, han spelar en slags roll här för att få till en snackis? Och om det var det sistnämnda så lyckades han ju onekligen. Vad var din take på det?
Mm.
Vitad äro mellangården.
Ja, jag skulle rösta ja på den faktiskt.
Rösta ja.
Vita äro mellangården.
Vitad
äro.
Ja, är.
Är det en bok eller du pratar om, eller vad pratar om?
Vad är det du röstar ja till först och främst?
Nej, men jag tänkte att det var väl ett ja eller ett nej på den här frågan. Så jag kan slänga en rösta innan okay. Så blir det lite bättre än att säga ja eller nej.
Ja, vit, alltså det är ju ett hårborttagningsmedel som män kan använda för att ta bort håret mellan pung och anus. Anus.
Ja, okej. Och då är det att man ska ta bort...
Ja, jag tänker att du använder det, men i och med att du är så förvirrad här nu så misstänker jag att jag har fel.
Nej,
nej,
jag har inte tagit det där till fånga.
Du röstar nej?
Jag röstar nej.
Jag vet inte. Han har ju uppenbarligen någon extrem street smartness. Nu kan inte jag hela hans historia, men det var ju uppenbarligen så att han startade ett företag svintidigt och tjänade svin mycket pengar och fick det sålt. Och nu har han lyckats bygga den här liksom galna världen som också är svinpopulär. Så han har ju någonting. Men om vi ska gå till kärnfrågan ändå kring är han på riktigt eller inte, så har jag pendlat, verkligen. Och jag vet inte om jag än idag har kommit fram till någonting. Men jag tror i grunden att han är sådär. Sen tror jag att han, precis som många av oss, blir medveten om vad det är i hans personlighet som funkar och förstärker de sidorna. Jag vill minnas att han i Fördomspodden sa...
För jag särskriver konstant hela tiden, vilket gör att många kan bli galna på mig att jag särskriver.
Men tänker du inte också att det är del i din framgång då, att du är väldigt mänsklig och icke-elitistisk?
Jo, men verkligen. Mm. Jag tror väl på att man att allt sånt gör att man är genuin och att man blir lite så här, blir gillad.
Kan det vara så att du särskriver avsiktligt någon gång när du lägger upp det där på Instagram?
Ja, men det finns ju vissa gånger som jag märker att det här ordet är eventuellt inte rätt.
Nej. Du väljer att inte rätta. Du röstar nej till rättning.
Ja, de har inte automatiskt där. Så att då kan, är det här eller inte, men då skiter jag i gå in på Google. För jag är så här, I don't give a fuck om det är rätt eller inte rätt. Jag lägger ut det. Folk fattar vad jag menar. Och de som inte fattar det, alltså det är så här, jag bryr mig inte.
Vet du vad det är? Framgångssärskrivning.
Så uppenbarligen så är det så att han är ju väldigt... Han är ju speciell på så vis att han... älskar framgång, uppenbarligen. Och vill porträttera sig som en sån figur och samtidigt vara en man av folket. Och på något sätt har lyckats med det. Och det kanske är så, det kanske funkar att sitta i en Lexus och skryta om hur bra det har gått för en, om man också särskriver. Det kanske är det som är koden.
Mm. Det är fan fascinerande.
Ja, mångfacetterad.
Ja. Nästa lyder, vilka poddar lyssnar du på?
Frapperande få. Faktiskt. Ja, men jag lyssnar mycket på dem jag känner. Jag lyssnar på Filip och Fredrik ibland och Alex och Sigge och When We Were Kings med Niva tycker jag är toppen. Och sådär. Det, är en, det nya som jag kan liksom tipsa om som inte är svinbrett är väl en podd som heter Rewatchables, som det nu ska göra som slags svensk variant av en kompis till mig som jag ska gästa här också den här veckan. Så det, men det är fan, det är inte mycket mer alltså. Jag, det är jävla tråkigt detta kanske, men jag älskar att lyssna på poddar när jag springer. Det är då jag använder det. Om man ska åka en kvart med tunnelbanan så blir jag ofta frustrerad av att inte hinna lyssna klart på en podd, så lyssnar jag på musik eller någonting annat. Och nu har jag haft en skada som gjort att jag inte har kunnat springa, så då hamnar jag efter med allting.
Då blir det bara öl.
Då blir det bara öl. Och pervest sex.
Ja, precis. Ja. Fick du betalt för Värvet-grejen?
Kristoffer erbjöd sig att betala, men jag sa nej, självklart inte. Du är en kompis.
Mm. Berätta om det sjukaste som hänt under alla säsonger av Alla mot alla och Breaking News. Kanske ett bråk eller liknande. Något som ni var tvungna att klippa bort.
Ja, men det är... Alla mot alla är ju en ganska odramatisk produktion liksom. Breaking var ju mycket mer konfrontativt och provokativt på något sätt. Men det har ju funnits vissa grejer som har blivit, som det även skrevs som i kvällstidningarna. Det var, jag tror det var någon gång vi skulle ha en danstävling. Och vi, vår gästbokare, det var ju väldigt stressigt liksom. Bokade då en rullstolsburen person, alltså utan att veta om det. Vilket blev såklart en jävligt misslyckad situation. Och på något vis i stressen där så kunde då han inte vara med i inslaget, och han blev såklart sur för det, för han hade liksom känt sig diskriminerad i en livstid. Så att det var ju mest bara en jävla olycklig omständighet, och han blev ganska sur tror jag och pratade med Aftonbladet och sådär. Men det var ju, ingen ville någonting illa, men det blev fel.
Sista frågan nu. Du får en gratis hårtransplantation. Gör du det?
Nej, jag gör inte det. Och det har ju att göra med, som jag kan ha pratat om i någon av de här andra poddarna du nämnde i början, att så här, det var så jävla jobbigt att vara tunnhårig för mig. Jag mådde skit. Jag fattade nog inte då att hur mycket energi det åt liksom. Och sen så när man väl kommer ut på andra sidan och har vant sig vid det, så känner jag så här, nu är det bra, jag mår bra nu. Det är allting som livet, det handlar om att acceptera saker man inte kan förändra, som det så vackert heter. Flika sig med saker är verkligen, det är allt. Så jag vet fan, jag tror också, är det inte så att om man gör det för sent, alltså skulle jag göra en hårtransplantation nu så skulle man behöva bättra på den till och från, det skulle säkert inte bli svinbra. Det skulle också kännas orent på något sätt att ha någon annan människas jävla hår på skallen. Hade du frågat mig för några år sedan innan jag hade tagit steget och rakat av mig och inse att jag absolut inte ser åtminstone direkt jävla motbjudande ut i rakad skalle, så kanske jag hade, jag vet inte, det fanns kanske en tid då jag tänkte så här, hur ska jag hantera det här? Men nu skulle jag aldrig vilja gå tillbaka till den där ångesten.
Vi är klara.
Ja.
Hur känns det?
Ja, men det är bra. Du är ju liksom, du är ju, jag vet ju att du har lyssnat på mig och följt mig ett tag. Vi har ju träffats flera gånger så där. Det är ju du är ju mycket närmare kärnan av saker än någon intervju jag någonsin har gjort. Du känner ju mig, du kan ju analysera mig på ett skickligt sätt, så att det var väl, ja, men jag gillar det ändå. Jag tycker att man ska, jag vet inte, ibland får jag höra att folk tror att jag aktivt bygger någon jävla mystik i och med att jag inte pratar så mycket om mig själv i min podd och sådär. Jag ger väl någon slags hintar om vad jag står i frågor och bara liksom hur jag ser på världen när jag formulerar mina fördomar om andra. Men jag har inget behov av att bygga någon jävla mystik. Jag tycker att det känns lite gött att vara analyserad och genomskådad på något sätt. För det, jag vill inte vara så jävla svår som jag tror att vissa människor som inte känner mig kan få för sig att jag är. Så det var härligt, känns renande.
Ja, vad bra, jag är supernöjd.
Ja, kul.
Trevligt.
Det var det.
Vi säger tack och hej.
Tack så hemskt mycket.
Hej då.